Om man ska få ordning på sitt liv, om vi nu tänker alla de här missnöjena, alltså att man vantrivs och man är missnöjd och man tror att det är den eller den gruppens fel, eller det är si eller så, jag har blivit missgynnad, maktstrukturer emot mig och så vidare. Jag har full förståelse för att man kan känna så. Men ska man få någon ordning på sitt liv så måste man, det kommer, alltså de här som man skyller på en massa saker kommer inte att rätta till ens liv. Utan man är tvungen att gå tillbaka till sig själv, förstå vad man är för en person och vad man behöver göra för att komma till sin rätt. Så att man känner sig, här är jag och det här är min ton och det är det här jag ska uttrycka och det är det här jag ska göra med mitt liv. Kommer man överens med sig själv, inifrån sig själv, så kan man gestalta ett liv som man tycker är alldeles okej, under vilka omständigheter som helst.
Hej igen, Karl-Erik.
Nej, men hej.
Som jag kallar mitt ögas husfilosof.
Ja, synnerligen förpliktande.
Ja, nu är det ju nästan ett år sedan vi träffades igen. Och det har varit corona och det har varit politism och journalism. Och jag vet inte, det går som varje dag. SVT.se är en sån här morgonrutin för mig.
Jaha.
Så jag har ju slutat med lokaltidningarna. För jag vet inte, jag klarar inte av att läsa.
Jaså.
Nej, man måste ju så att säga värna om sin psykiska hälsa.
Det tycker jag låter bra.
Ja, så att jag har som gett upp. Nu när jag slutat skriva för dem också. Jag har ju skrivit för NSD i 30 års tid. Men de kastade ut mig med badvattnet här förleden. Det var något drygt år sedan.
Jaha.
Men, och det måste ha varit för att jag skrev om feminism.
Alltså det...
Man får ju passa sig.
Du hade fel uppfattningar.
Förmodligen hade jag ju det.
Ja, men du har inte fått någon förklaring som du själv tror på?
Nej, precis.
Nej.
Nej. Och jag har nog inte bett om några detaljer än.
Nej.
Ja, nej, men så är det. 30 års samarbete kommer tvåradigt mejl. Vi vill inte längre ha dina krönikor.
Jaha.
Ja.
Det var ett enkelt konstaterande bara.
Det kanske rymdes på en rad, jag minns inte så.
Nej, men alltså det var inga mer motiveringar utan nej, slutsatsen var dragen.
Nej, det var färdighaft.
Ja. Men du har ju uppenbarligen klarat dig ändå.
Jag klarar mig ändå. Men jag vet inte vilken ände vi ska börja för det är så mycket som snurrar i tiden. Jag vet inte.
Ja, men hugg något. Det som först faller dig in.
Ja, men om vi ska försöka vara lite djupsinniga då. Jag höll ju något föredrag på universitetet som tog avstamp i språkfilosofin.
Oj.
Och ja, men det landade ju någonstans i Noam Chomsky där och han är ju mest berömd för att han liksom logiskt lyckades sluta sig till att grammatik var ju något som tydligen finns färdigprogrammerat in i huvudena på oss.
Är det så?
Ja, man säger barn, de lär sig att böja i imperfekt och ja, godde säger de i och för sig. Då. Men de har ändå liksom lyckats lista ut att om det var något som hände igår då är man ju tvungen att böja verbet. Men det är ju ingen som har satt dem liksom med tumskruvar i köksbordet och nu, lilla Albin, nu ska du lära dig imperfekt. Och det går till så här. Utan de har ju listat ut det själva.
Ja, och det skulle tyda på att grammatiken... Men grammatik är ju olika.
I olika språk.
Ja.
Jo.
Så vad är det som... Vad menar han? Jag har inte satt mig in i Chomsky, men menar han att det är...
Ja, eftersom det är så komplicerat och ändå liksom inte inlärt. Så är ju teorin då att grammatiken finns alltså i språkcentrat i skallen eller någon. Jag menar, det är ju inte så att man har öppnat ett huvud och tittat in och sagt, kolla här sitter
grammatik.
Här sitter godde
ja,
och ruvar men, på sin...
Ja, men beror inte det på att man tänker överdrivet rationellt? Det där är väl någon slags, vad ska man säga, Är det höger hjärnhalva som är flummig? Där man liksom fångar en helhet och liksom bara som ett läskpapper suger upp hur folk i omgivningen verkar prata, och så småningom så fattar man vad det refererar till. Och,
ja, men om du säger så här, och sätt ett barn i en bil och låt dem vara med medan man kör och sånt, och det, så tror jag inte att barnet kan liksom då säga, är det så det går till? Ja, men, jag sätter mig bakom ratten.
Jo, men språket kör. Är väl något mer fundamentalt, och det har väl varit med lite längre än bilen, menar jag.
Ja.
Vi började väl att stöta ut ljud till varandra tidigare än vi körde bil.
Ja, jo. Ja, du förstår min idé. Eller?
Ja.
Nåväl, det är hans teori och jag tror den stämmer. Och sen försöker jag ju vara så här liten amatör-PHC med mina egna barn. Och en dag då vi var i stugan som vi har, så sa jag, kom nu barn! Nu ska vi ha lite test här. Och så pekar jag på och frågar dem så här, vad är det där för någonting? Ja, det är ett träd, sa de. Ja, ett träd som stod där. Så gick ja, okej, vad är det som gör att trädet är ett träd? Så, ja, det har ju stam, sa de, och grenar och sådär. Ja, okej, så men vi går hit bort och så pekar jag på en buske och så, är det här trädet?
Nej, är du galen, farsan? Det är ju en buske.
Ja.
Och så vidare. Och då slog det mig att det kanske var samma sak då med begreppsvärlden och kategorierna som vi... Jag menar att du nu sitter på en stol till exempel, eller att du har en kavaj på dig och så vidare. Den sitter inte fast vuxen på kroppen, om man liksom lyckas lista ut, och man vet att vissa kavajer ser ut på ett visst sätt. Men då så är det inte en kavaj, då är det en jacka och så vidare.
Ja, men vad är problemet med detta?
Ja, det är ju inget problem alls. Nej, det verkar fungera väldigt bra. Jag tänkte då kanske det är så att begreppsvärlden också på något sätt finns förberedd in i huvudet. Och det är nu jag kommer till det jag vill prata med dig om. Och det är ju det här med språkleken som pågår inom postmodernismen. Jaha. För nu är ju inte en kvinna, eller en man kan vara en kvinna, och man börjar liksom laborera med de här begreppen och säga, ja men ja, det räcker inte med att ha en snippa så är man definierad som kvinna, utan det kan vara en med snopp också som är en kvinna. Och då tänker jag så här, har man inte gått över gränsen här på något vis i de här språklekarna? Postmodernismen. För att jag har väldigt svårt att gå med på det. Jag kan ju gå med på det liksom ungefär som att man går med på att spela fotboll istället för basket när man träffar några kisar som man ville egentligen spela basket, men man gick med på att spela fotboll. Ungefär på det planet är det. Ja, men kallar ni den där mannen för kvinna då, så får ni väl tycka det. Men på något fundamentalt plan så krockar det för mig i huvudet. Och det har med det här med kategorierna att göra.
Ja, men alltså i min värld, jag har inte engagerat så mycket i det där, för jag tänker att det där kommer väl ändå bli ganska kortvarigt, om vi nu jämför med hur länge det här andra har varit. Att det finns någonting som ligger bakom som har med relationer och ja, alltså det är någon process som jag har inte ägnat mycket tänkande åt det där, men jag tror alltid att det finns något som ligger bakom, någon känsla, man vill omdefiniera relationer, det har med relationer och självuppfattning att göra och hör samman med övergripande samhällsförändringar, och så har man drar väl slutsatser, alltså det är väl ett försök att närma sig vad det som ligger bakom, att förhållandena mellan man och kvinna är som de är, samhället ser ut som det gör. Då börjar man på ytan, vi beskriver det så, ja, vi ändrar, vi försöker ha andra beskrivningar, vi försöker att komma åt, måste det vara så här? Det finns någon slags frustration, folk känner att det inte fungerar, men de vet inte vad det är och förstår inte, och då tror jag att det går över efter ett tag, så tänker jag. Och sen när det gäller det här med kön och ja, det är man och kvinna och det där. Alltså jag har ju svårt för att se att de könsroller som vi har haft, att det är någonting som man behöver bevara på ett väldigt strängt sätt, utan man kan väl fundera över hur vi ska ha det och hur samhället ska vara uppbyggt. Så jag har ju inget direkt vettigt och spännande att säga om det. Och jag känner också så att jag kan inte resa mig upp som någon polis och säga att ja, men det där, du kan inte prata om den frågan på det viset. Det är fan förbjudet. Jag menar, folk får ju prata och tänka som de vill och kalla det, och så får man ju se hur länge det fungerar. Om det går att konvertera en hel värld till att vända på begreppen, ja då blir det väl så. Men det mest troliga är ju, om man nu skulle satsa sina pengar på något, att det inte kommer att gå, utan att folk kommer att fortsätta att tänka ungefär så som de alltid har gjort.
Mm. Men om någon kommer fram till mig och pekar på en enbuske och säger det här är en blomma. Så kom, ja, det, ja.
Ja, det,
det blir problematiskt för mig, ja, ja, att acceptera det.
Ja, sätt. Men det är ju...
Men teorin jag har är ju då, det är för att de här begreppen är nedärvda. Så när vi formar vår bild av verkligheten som barn så förstår vi att stolen sitter inte fast i golvet och, ja, och så vidare med mera. Vi måste ju strukturera världen för att den ska bli begriplig för oss. Jo. Annars blir det ett kaos bara. Man vaknar på morgonen och vet inte vars köket är någonstans. Eller vad, om ett kök är ett kök.
Nej, jag...
visst är det där man lagar mat, va? Det kallar vi för kök, det där stället. Ja, man har vattenkran och spis och kyl och frys.
Ja,
och
ja, men alltså, jag tror inte det är aktuellt att det kommer att gå och bli så långt. Alltså, hur vi pratar, det styrs ju av majoritet. Alltså, vi har ju en majoritetsöverenskommelse. Det är ju ingen som vill. Svenska akademin kommer ju inte att omdefiniera hela jävla begreppsapparaten.
Det är väl fan aldrig.
Ja, men i så fall måste man ju komma fram till en ny överenskommelse. Man kommer väl inte att säga, från och med idag får ni använda orden hur ni vill.
Ja, men nu är det ju påtvingat. Man säger, nu ska du göra, nu Pelle, nu är det dags för det.
Ja, men alltså, det är ju bara enstaka ord. Om du sätter upp hela vokabulären, det är enstaka begrepp som det, och det är väl relaterat till samhällsproblem och egna personliga psykologiska problem som gör att man känner att man tror att det kommer att bli bättre. Det är ju mycket, vad ska man säga, det är ju mycket missnöje som i min värld hanteras när man håller på med det där genom projektioner. Man tror att saker ska ändras på insidan eller i samhället om man byter ord på det. Men jag menar, om jag har en hatt som jag kallar en mössa, så är det ju samma huvudbonad. Alltså, det är väldigt svårt att ändra genom att ändra begrepp. Man kan möjligen under ett tag ändra tänkandet, men bestående förändring, den måste ju gå djupare på något sätt än att man byter namn på företeelsen. Och hur lång tid, alltså historiska processer, nu har jag ju varit med i några decennier i alla fall, men alltså, språk förändras, tänkande förändras, värderingar förändras. Och det är väl svårt att få överblick över det där. Det vore enklare om man själv vore 500 år eller 1000 år gammal och kunde se liksom hur strömningarna har gått. Man kan tänka sig att det har myllrat fram och så byter något färg och så blir det si och så blir det så. Så jag tänker, man får ta det där lugnt, så tänker jag. Det...
Du bryr dig inte, eller vad man ska säga?
Nej, alltså, jag kan inte se det som ett väldigt starkt illavarslande tecken. Utan jag tror att det är ganska kortvarigt. De är ganska kortvarigt, det kan ju vara några decennier som man håller på så där. Men sen lugnar det ner sig. Alltså, det är det där, saker går ofta över. Det är min erfarenhet.
Mm,
utan att det...
Jo, men...
Jag menar, tänk på 60-70-talet här och man vurmade. Jag läste någon artikel där det kommit ut jag gjorde det när jag åt frukost idag. Någon artikel om kinesiska kulturrevolutionen. Ja, och hur fruktansvärt det var. Och det var ju mycket vurm för detta. Men vad är det nu? Ja, det har ju liksom ebbat ut och saker har förändrats. Och det kanske blir likadant med de här sakerna som är på tapeten nu. Ja, så jag tänker, det tar hand om sig själv.
Ja, men om det inte är så att vi har en kinesisk kulturrevolution i Sverige då. Så, fast den utspelar sig på det här planet.
Ja, men vad är det du befarar ska hända av det? Man skulle önska att det inte hade hänt.
Ja.
Nu kanske inte jag som ska ställa frågan. Ja, men alltså vad är...
Ja, men alltså om man säger så här då, jag lyssnade igår här på en rapport från ett om en kvinna som undervisar på ett kanadensiskt universitet. Och hon hade ju skrivit på en blogg att hon tyckte inte att Kanada var ett vad säger de, systemic rape culture, eller hon tyckte inte att det var rasistiskt. Hon var ju själv då invandrare från Libanon till Kanada. Hon hade inte upplevt någon
systematiskt rasistisk. Nej.
Och nu har hon skrivit det på en blogg, och nu var det då några studenter eller några andra dissidenter eller på så här, som har liksom vänt sig till universitetet och klagat och sagt hon ska, en ska bort, som jag brukar säga. Och hon har då blivit avstängd, får inte undervisa längre, avstängd utan lön.
Ja, det är ju synnerligen konstigt. Det måste man ju ändå säga. Man har väl rätt att, men då tycker jag då kommer det väl in på åsiktsfrihet. Hon hade väl rätt att ha den uppfattningen.
Ja, men inte om hon ska undervisa på det här universitetet då, uppenbarligen. Eller hur nu den här sagan kommer att sluta, jag vet inte.
Ja.
Men det verkar ju som alla är ju jättenervösa. Hon har ju fått frågor om hur många kollegor är det som har ställt sig upp och försvarat dig.
Jo, nej,
ingen. Nej, alla bara kryper ihop och liksom...
Ja, men alltså då tänker jag så här. Att nu är det sådana stämningar. Jag förstår inte riktigt vad det är man vill åstadkomma genom detta. Men nu har de kommit. Jag tycker ju så här att man är ju i den desperata fasen när man ska tvinga andra att få göra som man vill. Då har det ju inte någon självklar övertygande och naturlig kraft som gör att det anammas lätt och naturligt. Utan då börjar det att bli besvärligt när man ska införa någon diktatur där det måste vara så. Och det brukar aldrig hålla. Jag tänker istället att vad är det som gör att det här kommer upp överhuvudtaget? Alltså vad är det? Det var väl Freud som pratade om att vantrivas i kulturen. Vad är det som gör att det här skavet som de här människorna måste uppleva, att det är något som inte passar, de vill skylla på något. Vad är detta? Det är ju där ur det kommer. Folk trivs ju inte. Jag menar... Det är klart man krånglade ju lite grann. Jag gick på universitet, jag började ju läsa matematik. Det är klart att jag såg att det var någon artikel att man skulle ändra matematikundervisningen, så det var inte så noga om det var rätt eller fel längre. Men jag menar, det är klart om man ska bygga en bro och man har räknat fel och den rasar. Alltså det är...
Då brukar det bli ett jävla liv.
Ja, alltså det funkar inte. Men jag är mera intresserad av vad det är som driver det hela, alltså frustrationen, skavet som finns bakom. För jag tänker så här att det beror ju inte på något virus som har gjort att folk har mist förståndet, utan och resonerar bakvänt och konstigt och borde sätta sig i ett strängt omuppfostringsläger och lära sig prata riktigt svenska. Ja, utan att det är ju någonting bakom.
Ja, fast du har ju en annan libanes, det är ju Gad Saad, han har ju skrivit en bok som just påstår det, att det här är ett slags åsiktsvirus som har drabbat mänskligheten.
Ja, det är kanske ett åsiktsvirus, men det är ju en sak. Men alltså, då är det ju, har det ju inte med ordvaran att göra, utan då kommer det väl att snärja in sig. Jag har inte läst den boken. Men,
ja,
alltså...
men han hänvisar till att det finns ju något virus som kan drabba möss som gör att de blir sexuellt upphetsade av katturin.
Oho.
Ja, det är ju kanske inte så lämpligt om man är mus. Jag vet inte.
Nej, men alltså... Jag
gjorde den jämförelsen.
Men alltså min allmänna...
Bokkulturen, ja.
Ja, men min allmänna inställning till...
Vad är svaret på din fråga då? Varför? Varför skaver det? Varför?
Ja, alltså jag har inte det svaret. Jag undrar över det, för jag känner att jag vill ju hellre förstå än att hötta med pekfingret och säga att vi har en väl fungerande överenskommelse om vad begreppen betyder här. Och det kan vi väl hålla oss till och lösa era problem ändå. Vi behöver väl inte riva ner alltihopa och säga att vi inte får, eller jag vill ha ett eget språk här och så ska ni behandla mig. Ja, alltså man kan ju säga att det blir ju och så mycket projektioner då, säger att jag blir till exempel kränkt då om jag får höra att jag beskrivs med ett ord som jag har bestämt mig för att ingen får kalla mig detta. Alltså, ja, alltså jag har inte förstått det, jag måste säga det, jag förstår inte det, vad det där beror på.
Mm.
Och att då känner jag att jag skulle behöva, alltså egentligen behöva prata med personer som driver det där aggressivt, alltså vad det är de vill ordna i sina egna liv för att de ska känna att de är hemma i världen och det fungerar. Håller man på det där viset så tycker man ju att man har hamnat i något jävla rövhål där allting är fel. Och vad jag än gör och säger så trivs jag inte och jag vet inte vad ska jag göra och vad ska jag bli när jag blir stor. Alltså det är ju väldigt existentiellt i min värld om man inte ens accepterar språket. Så ja, så att då kan jag känna mera från mitt medkännande hjärta. Ja, men vad är det som pågår?
Ja, men om det inte är så att det är liksom en maktkamp som pågår. Om man använder språket som ett medel. Då.
Ja, och men vilka
och
är det?
Och så ger sig på som hon, den här libanesiska läraren där. Och
ja.
Säger att hon ska bort. Och så demonstrerar man liksom makt på det viset.
Ja.
Och fakulteterna verkar ju vara väldigt förvirrade runt här.
Ja, de vet inte heller.
De är jättenervösa när studenterna börjar protestera och sådär. Hur ska vi göra nu? Och de måste ju, ja, vi måste lyssna på dem. Och
men
så.
Det har väl med finansieringssystem och annat att göra kanske? Eller vad?
Ja, och förändrade regelsystem.
Ja, ja, ja. Jo, men alltså då kan man ju
säga. Jag jobbar ju själv på.
Ja, men om man då ser det, om man då tar in maktkampsdimensionen av det här, då är ju frågan, vad är det man vill uppnå? Har man någon, finns det någon ideologi? Vad är det man vill göra? Varför tror man att det är bra? Kommer det att bli ett nytt samhälle där alla trivs? Eller vad finns det? Ja, nej, men jag menar, vad är det som finns bakom?
Ja, jo, men om du frågar mig då, så en teori är ju då att, det märkte jag också när jag jobbade som nämndeman i tingsrätten, att det här med att liksom ta sig mössan och liksom förföra sig i domstolen, att här, nu är vi i ett seriöst sammanhang här.
Ja, ja,
och så vidare.
Och, det var inte lätt.
Och inte komma och ha rökt på morgonen och så vidare med mera. Men då uppenbarligen fanns det en del personer som tyckte att jag behöver inte respektera domstolen.
Nej, nej.
Och det är väl en trend i samhället att auktoriteter är inte accepterade på samma sätt som tidigare. Och det kan man ju då märka som lärare på universitetet, att det finns en del studenter som tycker att jag behöver inte bry mig om vad den här läraren säger. Han har inget att ge mig och komma med. Så jag vet bättre själv ungefär. Va?
Ja, men då är det ju väldigt konstigt. Varför går man den där utbildningen då?
Man får ju se sen.
Jaha, så det är ett sätt att försörja sig.
Nej,
det blir ju i min värld blir det ju väldigt motsägelsefullt.
Jo, men det är väl också en... Det är väl också en skön känsla kanske att gå in i en sån där situation och vara den som ifrågasätter. Så, jag menar, vadå? Min fysiklärare på högstadiet, han döpte mig till putteprotest. Så jag har gedigen erfarenhet att vara en sån som går kring och ifrågasätter.
Ja, jo, men du ställde en massa frågor när han tyckte att det hade varit enklare om du hade hållit käften.
Ja.
Ja. Jo,
vad ska vi med Ohm och Newton till?
Ja.
Ge oss rast.
Ja, jo. Det, ja.
Men idag är det rätt bra.
Jo,
man
men
är rock'n'roll-branschen.
Jo, men om vi nu
kunna lite om och om i alla fall.
Jo, men om man nu då fullföljer det här resonemanget och det säger att det är klart att det blir en maktkamp om tillräckligt många håller på med saker.
Mm.
Är man ensam om att ha ett annat språk än andra, då hamnar, jag jobbade ju på mentalsjukhus i min ungdom, sådana finns väl inte längre, men jag drar ibland upp att jag har träffat Gud där. Gud var ju ganska ofärdig, han satt i en spjälsäng, för annars ramlade han ur och han skakade i spjälorna, men han var helt övertygad, han använde, i hans värld så gällde, fungerade språket så att han kunde med fog betrakta sig själv som Gud.
Mm.
Men han var ju tillräckligt ensam för att då bli av majoriteten betraktad som galen. Men det är klart att om man har 100 000 personer som har den uppfattningen. Ja, och tillsammans driver en viss linje, så blir det ju annorlunda. Eller om det är miljoner. Så att det blir ju...
Och vänder sig till överläkaren och säger, ja, att mentalskötarna här måste, ja, respektera våra, ja, gudomliga väsen.
Ja, jag vill ha mina fötter kyssta varje morgon i vördnad. Ja, så att det har ju med majoriteter att göra. Det är en flödande process. Då kan man ju, om man är som jag, har lust att zooma ut, så kan man ju se, ja, hur valhänt hanterar man det här? Vad förstår man? Ja, man kan ju inte, ja, det blir ju tvång då. Alltså man måste ju till sist komma fram till någon överenskommelse där man hanterar det där på ett sätt som alla tycker är okej, va? Och det går inte så fort. Jag menar, nu har vi då haft en relativt stabil överenskommelse fram till kanske 60-talet mera då. Då började det att röra sig och ungdomar bråkade och det blev vänster och det blev ditten och det blev datten, va. Och det är ju så här samhälle och utveckling är, och det är väldigt svårt att vara helt, om man fungerar som jag, väldigt svårt att helt säkert säga, ja, men det är väldigt viktigt att vi tar ställning för just det här nu, och här går sista stridslinjen, och bryts den ner, då, ja, då är det undergången, då är det kaos för helvete. Och då ser man ju, då kommer det ju upp konservativa olika typer av strömningar som säger att, ja, det var bättre förr och så vidare. Och sen så kämpar vi vidare med detta. Och det är, ja, ja.
Ja, det har vi ju pratat om förut, att vi vill inte tillbaka till 50-talet.
Nej.
Så det är inte det, men det är inte det här handlar om.
Nej, det gör det inte. Men alltså att mejsla ut några nya kompromisser som fungerar.
Ja, och som det vore ju önskvärt.
Ja, för jag kan ju känna, jag vet ju hur det är att känna mig totalt alienerad i samhället när jag växte upp. Jag tyckte, vad är det här för ett konstigt ställe jag hamnat i och så vidare. Alltså det, då blir det ju en personlig process. Jag uppfattade mig ju inte som att det fanns så många som var tokiga på mitt vis så att vi kunde starta en rörelse. Utan jag kände mig ju ensam i min avighet. Och så fick ju försöka att förstå då och hitta ett sätt att känna att, ja, men nu börjar jag förstå vad de sysslar här med på det här stället, de här människorna, och vad de är inriktade på. Och hur ska jag hantera att jag är här? Jag är ju inte intresserad av att få slut på eländet genom att skjuta mig eller någonting annat, utan jag tänkte dö en naturlig död, så att säga. Alltså jag måste ju klara mig här på något sätt med hedern i behåll och göra saker som jag tycker är lite roligt och sådär, va. Och
så, ja, hitta... Ja, men du är ju speciell på det sättet att du har vågat gå din egen väg i flera såna här avgörande skeden.
Ja, men alltså jag tänker att de här personerna som är aviga på det där viset, de har ju någonting, det var därför jag känner en viss sympati, inte med sättet att vara missanpassad på, skulle inte passa mig, men jag känner en viss sympati med det här att det finns någonting som skaver i dem som gör att de inte känner sig hemma i hur det fungerar. Sen har de inga förslag som kanske håller, eller de förstår för lite. Men jag uppfattar det som ändå ett sunt tecken på liv. Att inte bara ta på sig uniformen och ställa sig i ledet och sjunga sångerna som sjungs, va? Utan man är på sitt sätt intelligent, och man vrider och vränger och analyserar och tycker att det där är fel, och man gapar och bråkar. Då känner jag en viss sympati med det och tänker att det är väl härligt att det föds nya aviga människor. Det finns hopp om mänskligheten. Det blir inte en enda stor marscherande grå massa. Men sen har ju då naturligtvis ordning och reda och förenklingssidan av mig sympati för de som säger, nej, men nu fan räcker det. Någon ordning får det vara. Nu slår jag näven i bordet. Nu förbjuder vi detta. Mer poliser på gatorna. Ja, jag säger att, nej, jag förstår alltihop.
Det är inte förbudsfråga.
Nej.
Om du skulle vända tillbaka till den mannen, kvinnan, kvinna, en man och punkt slut. Om man skulle slå näven i bordet om det, så är det har ju med den här förhandlingssaken, ja, att göra, som du säger. Vi ska ju bilda en slags gemensam överenskommelse om hur vi ska hantera det här i samhället.
Ja,
och det upplever väl jag att det är inte frågan om någon större förhandling i dagsläget.
Nej.
Utan det är propåer helt enkelt.
Ja.
Och så
Men sen alltså när det gäller de frågorna som har med sex och kön och sånt här, så får man ju börja med att försöka ordna det där så det fungerar runt en själv som person till att börja med. Innan man löser problemen generellt för 10 miljoner som bor i det här landet, så får man väl börja med att eventuellt hitta ett sätt att relatera sig till andra som är av samma eller olika eller inget kön. Och få något fungerande där, va? För jag menar människor...
Men det är ju en metadiskussion som pågår. Eller ja. Vad ska man säga? Det handlar om, inte, jag brukar säga att det handlar inte om sexualitet. Det handlar om identitet.
Ja.
Så att sexualiteten diskuteras ju inte överhuvudtaget.
Nej, men alltså, och det som jag... När jag ser de här, alla de här så att säga... indikationerna på något slags existentiell... rotlöshet, hemlöshet i kulturen, allmänt missnöje. Ja, det är klart man kan resonera som en av mina gamla gubbvänner gjorde. Ja, man kan ju undra hur det kommer att bli när de får blodsmak i munnen. Alltså hans tanke var ju den att ja, men det kommer att bli värre tider sen och sådär. Och då kommer realismen, alltså det är slags överflöds, det är generationsfenomen enligt hans sätt att tänka. Medan jag tänker mer som att jag tror det kan finnas löftesrika och bra saker ur det där. Alltså det, att vara mitt i en transformation och förstå vad det är som pågår. Alltså om du har en djup personlig kris så känner du att du ligger i spillror. Och du kan inte föreställa dig vad det är det kommer att bli av dig förrän den nya formen liksom... kommer upp ur spillrorna.
Nej, precis.
Och det är väl sådana processer som pågår, men de tar längre tid när det är samhälleligt. Och jag tror att man ska vara lugn och sen så ska man försöka att sköta sitt eget liv så att man känner att man kommer rimligt till sin rätt och trivs med de personer man har kring sig och det man sysslar med. Det tror jag.
Men om vi vänder tillbaka till den här, vad ska vi kalla det för, auktoritetsfrågan och relationen lärare-student till exempel.
Ja, den tycker jag väl är enkelt, att om man inte har felrekryterat så kan ju läraren mer än studenten. Och då är väl det förhållandet klart. Att sen kan man ju sätta in det i ett större perspektiv. Jag menar, då får man lära, om man inte vill lära sig av en viss person eller det som erbjuds på en viss utbildning, då får man väl för fan sluta. Ursäkta språkbruket.
Men
så tänkte jag. Jag gick ju en forskarutbildning och när jag kände det som att de vill lära mig att tänka på ett sätt här som jag inte, jag vill inte tänka så. Då var det ju inte så att jag tyckte att statsvetenskapliga institutioner skulle tänka sig som jag, utan då tänker jag till det stället går man om man vill tänka så som de tänker. Och ja, jag menar, jag går ju inte en läkarutbildning om jag i själva verket vill bli bilmekaniker eller är en presumtiv bilmekaniker. Då får jag väl gå någon annanstans om det inte passar. För mig var det helt onaturligt att tänka sig att jag skulle göra om det där stället. Utan då tänker jag, där är de. Det är bra, de lär ut det. Sen kan man ju då säga att det är omedvetet och att det är då att undervisa på det sättet och göra det. Det är en reproduktion av ett fruktansvärt samhälle och så kan man börja tänka i de termerna. Och det skulle jag väl kunna göra. Men alltså, jag är inte tillräckligt inbilsk för att tro att jag hade en sån briljant insikt så att det skulle bli bättre om jag fick som jag ville, utan jag uppfattade det ju som en personlig sak som jag hade rätt att hitta uttryck för på något annat sätt.
Men det handlar om förtroende också, brukar jag tänka.
Ja, du menar med student och lärare?
Ja.
Ja, men alltså det är det ju. Det är klart att det är. Alla vet ju vad, alltså det är ju lite alltså fascinerande det där med förhållandet till lärare. Det är klart att det har med förtroende att göra. Att man vill ju känna, det beror ju på ämnet, alltså matematik och sånt är ju en sak för sig. Men alltså man vill ju känna någon slags personlig, att man på något sätt litar på personens perspektiv. Va? Så att man känner att Det går ju inte, vi håller ju på här med fake news och fakta och sånt där och vad som är. Men alltså det finns ju alltid ett perspektiv, det finns ju ingen fullständig objektivitet, utan det är klart att det går lättare att lära sig av en person som man känner är stämd i en likartad tonart. Då kan man liksom ta allt den personen bjuder på och man tänker att det känns som att det rimmar med mig. Då är det ju lättare än om man känner att det är en person som tänker och värderar på ett helt annat sätt än jag. Då är det till och med svårare att ta emot fakta från en sån person. För jo, man tänker att det smyger in någon slags undrar just om det där är vederhäftigt.
Ja, nej, men det kan jag känna igen.
Ja, alltså det är, allt är ju väldigt personligt. Det är ju lättare att ha med folk att göra som man tycker om.
Jo, jo.
Och det gör man ju spontant, va?
Ja, du har väl varit mentor också?
Ja, jo. Men då får ju, måste ju folk välja en och tycka att det är någon vits med att ha med en att göra. Och sen får man liksom, ja, vad ska man
säga? Varför tror du att du har fått den frågan då? Kan du vara mentor åt mig?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Men den...
Har det inte med det här att göra?
Jo, det tror jag. Jag uppfattar ju det som att jag egentligen inte riktigt behöver förstå det. Utan jag tänker så här att om jag inte får signaler som säger att det här bygger på för mycket illusioner från frågarens sida, så jag måste börja ifrågasätta det. Utan om jag tycker att ja, men vi kan väl prova. Vi kan väl prova. Känslan blir mera den. Jag vet inte säkert vad jag kan ge och så. Men det blir som en... Ja, blir det en relation som fungerar? Annars ebbar det ju ut och då tar det slut av den anledningen. Så det där, det vill jag liksom inte... Ja, det är på någon slags öppna premisser som tar emot folk. Alltså det är en speciell grej, tycker jag. Ja, det kan ju vara väldigt fint om det verkligen fungerar. För då kan man ju känna att man är som en ja, lite äldre bror. Eller, ja.
Ja.
Ja, och att känna liksom vad fint det här blev. Att vi kunde mötas och att jag hade någon substans i mig som var närande för den andra personen som kunde hantera sina... Eller få hjälp. Jag säger ju ibland att jag erbjuder mig som förevändning. Jag menar, folk måste ju ändå ta ansvar för sina egna liv. Det är ju inte, jag ska ju inte bestämma vad folk ska göra, utan de måste ju göra det frivilligt.
Ja, ja, ja.
Respekten för individen som ansvarig för sin egen utveckling, det är viktigt.
Men du brukar ju säga att folk får hålla på tills de tröttnar.
Ja.
Och jag har tröttnat.
Kanske.
Men jag känner lite grann så här, vi har ju träffats mycket och pratat om de här
ja.
Grejerna som flyger och far i det dagsaktuella och ändå försökt plocka ner det och ja, försöka se på det i något större sammanhang och sådär. Ja, men nu känner väl jag efter att det har gått några år då med critical race theory och de här grejerna som vi har diskuterat och plattformering av folk och sådär, att jag känner att nu har jag börjat tröttna lite på. Jag menar, det som måste sägas är redan sagt. Sen kan man ju tycka att det som är sagt borde ha fått större effekt. Alltså. Men då har jag ju en teori. Jag brukar tänka på, ja men du var ju med och nudda i alla fall i 68-rörelsen och jag är ju uppväxt på 70-talet och så som det var. Och då tänker jag, alltså vi då som nu är föräldrar till barn, vi är ju gamla revolutionärer, så när våra barn då ska göra revolution eller sådär, så då stryker vi dem med hår och säger, men det här var ju jättebra att du protesterar mot det här. Det finns en medgörlighet också från det offentliga, om vi tar det här med könsoperationer och grejer, så plötsligt har man då inrättat en massa såna här kliniker som börjar proppa i barn en massa hormoner och sånt där. Man har upplevt att liksom, provokationerna ökar i styrka, tror jag nästan är en förhoppning från de unga att den äldre generationen ska säga nej, nu får det vara nog med det här, istället för att säga det är jättebra, vill du byta kön, vad bra, kom hit, här har vi en klinik, här kan du byta kön. De vill ju att någon ska sätta ner foten och säga nej, nej, nu får du verkligen lugna dig, och så ta upp kampen, så att säga. Att det är det som är det ungdomliga upproret, att man vill ju ha motstånd, man vill ju att de som har erfarenhet av livet och så ska säga, men så där är inget bra att göra, nej, varför inte det då, säger man ju då. Och då vill man ju ha ett adekvat svar, istället för att säga vi gör som ungdomen säger.
Jag håller med dig om det, men alltså i min värld blir ju det en personlig sak. Alltså den här liksom, när man ska göra det där i samhällsdebatten och i principer, det blir ju lite konstigt. Men jag menar, nu har jag inga barn, men min dotter eller min son, det är klart som fan att om jag står upp, om det är något jag tycker är fel eller inte ska ske, så då måste man ju slåss för det. Att det håller jag ju helt med om. Då måste man ju stå upp. Det kanske är därför Jordan Peterson har uppfattats som trevlig av en del, eller bra på en del sätt, för att han tycker ju naturligtvis att man ska stå upp för sina ståndpunkter.
Ja, ja. Jo, men han är ju en liten faders.
Ja, men alltså i min värld så är det så är utveckling personlig. Och det är därför när jag ser den här gruppen då av människor som så uppenbart vantrivs, så känner jag, ja men de kan ju inte vända sig till mig som person. Men skulle de komma en och en, så fick man ju naturligtvis gå in i sakerna och göra, alltså sköta det adekvat. Alltså om det är någon som vill byta kön, så skulle man ju kunna, naturligtvis kunna, alla, måste man ju i alla fall undersöka möjligheten att de kan vara som de vill ändå. Livet är ju rätt kort. Och när den då inte går att byta varje vecka, utan det är mera för gott, så ja, alltså man, alltså det, men alltså i min värld så är utvecklingen väldigt personlig och fokuserad och mellan människor.
Ja, ja. Men min teori var ju att man behöver motståndet, inte med stryka med en hårs.
Nej, ja, men det kan ju vara ett svek.
Att stryka med en hårs,
ja. Men alltså,
det uppfattar jag ofta.
Ja, men alltså i min värld så blir det, när det ska hanteras på en generell och teoretisk nivå, allt sånt där, utvecklingskriser är ju personliga. Det gäller ju enskilda personer. Möta den här personen som är missnöjd och är med i alla andra rörelser. De måste ju mötas som personer. Det är ju, jag läste någon artikel om han där, vad heter han, Staxet eller... Ja, någon rappare som blir frireligiös, alltså det var det ju några. Men han var ju någon gangstertyp, va. Ska man sluta med det, så måste det ju hända någonting som tar tag i en utav bara den. Och man känner att, ja men mitt liv, jag går igenom den här transformationen och kommer ut på andra sidan som en ny människa, som fågel Fenix. Det är ju så utveckling går till. Det är ju inte någon slags bleksiktiga förhandlingar med abstraktioner och filosofi, utan det är ju väldigt svettigt. Utveckling är ju i bastun, så att säga. Man svettas ut saker och så kommer man ut. Och då måste man ju ha motstånd, men det är ju personligt. Då måste man ju vara i relation till enskilda människor. Alltså, ordnar man ju inte med lagstiftning eller någon utredning någonstans, eller de skickar folk på hem. Men alltså, det är inte tillräckligt personligt i min värld.
Men i västvärlden så svarar ju egentligen institutionerna. Svarar ju upp mot de här kraven. Som vi får sådana här händagis till exempel. Där man kan fråga sig, är det här verkligen så vettigt? Eller kommer vi att få se om 20 år, så kommer man att säga, vad höll vi på med egentligen?
Ja, vi var naiva, brukar man
säga. Vi var naiva. Ja.
Jo, men alltså jag...
Utan barn, min erfarenhet som pappa, barn, de måste få hålla på och testa en massa olika saker. Och se.
Ja, och då måste man väl vara ärlig och närvarande. Så det blir en spänning och en möjlig transformation eller ett möjligt lärande.
Ja, ja.
Det är klart man kan hålla med om det man tycker är bra.
Ja, om något av mina barn skulle fara väldigt snett, då skulle jag ju gå till dem och säga, hur har du tänkt det här nu då? Hur ska vi fortsätta härifrån?
Ja, allt annat är ju ett svek. Om du inte gör det, utan säger, jag överlämnar det till, tomten.
Ja. Eller vad det nu är.
Kommunfullmäktiges ordförande. Eller socialnämndens ordförande. Ja.
Men det är klart, om jag blir en sån där pappa som börjar skrika och de där. Nej, där går det över min döda kropp. Nu går jag upp barnet upp och tärre. Då tappar man ju kommunikationen förstås.
Ja, men alltså du är väl lärling när du är sån?
Ja, ja, det händer nog.
Jo, men jag menar, jag menar att vi är ju som vi är, och ärlighet, då kan man ju säga, ja, den där jävla gubben, han flög upp som en tändhatt i taket och blev arg för det och det och det. Ja. Men han var schysst.
Ja.
Eller
ärlig.
Ja, ärlig. Man kunde lita på, man visste vilka knappar man skulle trycka på för att han skulle explodera.
På tal om faderskap och mobbar och grejer då. Även om jag nu har tröttnat lite grann. Men jag tycker ändå det skaver i mitt hjärta när jag hör sådana historier. Var någon farsa som hade lagt ut på något, vad det nu var, Facebook eller Twitter. Och frågat, är det någon som känner till något dagis där de inte håller på med sånt här hän? Och,
ja.
För jag skulle vilja sätta mina barn i ett sånt dagis där de inte gör på det här sättet. Och då hade ju mobben kommit naturligtvis.
Ja, ja.
Så, som sagt att.
Men det var väl
en
fullt legitim fråga. Varför skulle inte det gå bra?
Nej, det tycker jag också är,
ja, det är
fullt
väl
legitim fråga.
Ja.
Är en pappa som tänker sig att vi kanske inte ska. Ja.
Man kanske inte ska. Nej.
Men då kommer mobben. Vi har ju det också som ett fenomen. Det är mobbbeteende.
Ja,
jag har varit med om det där själv. Folk har hållit på att skriva om mig också. Titta nu vad han har gjort, Pelle Rimblom, han har skrivit en krönika om det här. Jaha, och men kommer den sakliga motargumenten då, så kan vi diskutera det här istället för att man bara ska hålla på och racka ner på folks etos och personlighet istället för att diskutera sakfrågan. Det är ett jävla skitfenomen i samtiden. Jag tycker det.
Jag tycker inte det är bra. Det är ju så här det fungerar att vara människa. Vi har olika uppfattningar, oklart var vi får dem ifrån. Vi driver dem till för långt och vi får konflikter med andra. Där en strategi är att lösa konflikten genom att utplåna den andres ståndpunkt. Det är den slutliga lösningen. Alla andra håller käften, alla tycker som jag. Sen, och då blir det som Lukashenko eller andra. Då får man får inte tänka, man får inte tycka, man får inte ens räkna rösterna rätt i ett sånt land. Därför att det är jag som, allt detta finns ju i den mänskliga karusellen.
Det är den postmoderna teorin om makt, att det är maktspel som pågår hela tiden.
Ja,
det är inte ett meritokratiskt samhälle, det är ett samhälle där vi roffar åt oss makt från varandra.
Ja, det finns ju sådana inslag.
Det finns sådana inslag.
Ja, men jag menar, i min värld är det då så.
Men det funkar inget bra om man ska bygga broar och sånt. På tal om broar som rasar.
Nej, om vi nu tar här Macchiarini som ju hade han den här luftstrupsbytaren som satte in någon dammsugarslang i halsen på folk och de dog. Jag menar, han hade ju då meriter, han hade utbildningar, men han var tokig så att han fick för sig att han skulle göra på det där viset, och när det inte fungerade så dolde han det. Jag menar, alla.
Det är lite sån där Macchiarini, Machiavelli. Det.
Ja. Jo, men alltså allt
det. Närmesläktade.
Jo, men allt detta finns.
Tonala namn i alla fall.
Men alltså i min värld, om jag nu ska tänka, hur hanterar man sitt personliga liv i det här? Man kan ju vara ute och fäkta bland väderkvarnar på en abstrakt nivå om man känner sig kallad till det, eller man kan bara försöka att leva, eller kanske det här med trädgården, alltså man försöker att sköta, vattna i sin rabatt, sköta sitt eget liv och vara centrerad där och försöka vara sann mot sig själv, engagera sig i det man själv uppfattar som konstruktiva verksamheter och känna att ens liv får en förankring och en mening i det. Även om man inte kan smeta ut det över hela sitt land eller hela världen och resa runt som superexperten Allan, som vet och kan allt. Mm. Men man har en, man sköter sin familj, man sköter sina närmaste relationer, sitt arbete, och man gör saker som man tycker att det är okej att man gör detta. Man
men
inte
visst
för
är det väl ändå en felanalys där. Alltså det här med maktspel, det ser man ju ut scenarier i olika länder som du hade exempel på nyss där. Och att det förr eller senare så rasar det ju samma som Macchiarini här.
Ja.
Det håller inte.
Nej, det håller
det
inte.
Det håller inte. Förr eller senare blir han upptäckt. Han har gjort en del skada på vägen naturligtvis. Men det funkar inte som strukturell lösning på
Nej.
Ett samhällsbygge.
Nej, det gör det.
Om man vill ha ett bra och öppet samhälle, då är det inte... Och det är ju så, om du har stock i avloppet eller det är något fel någonstans så ringer i alla fall inte till en HBTQ-certifierad rörmokare i första hand. Jag skiter ju i om de är HBTQ-certifierade eller inte, jag vill ha rörmokaren som kan fixa problemet.
Ja.
Och på bästa sätt.
Ja.
Det är det går ut på. Det är samma om jag får tandvärk och åker till tandläkaren, så vill jag inte ha en trans-tandläkare i första hand. Utan jag vill ju ha en tandläkare som kan laga mina tänder och ta bort den där eländiga tandverken.
Ja.
Och det är ju då det blir konstigt när man har det här gruppselektioner och representation och det ska vara en viss andel det och den här Sveriges Radio-skandalen som jag kallar det, med det här uppropet de hade att det skulle vara en viss andel si och en viss andel så. För det är ju inte så man åstadkommer god journalistik.
Nej. Men alltså jag menar ju inte att man ska vara nonchalant i det där, utan man får ju välja sina strider. Jag kan ju tycka då att jag har valt att inte engagera mig i den här typen av debatt och ha irriterade ståndpunkter på varje fråga som jag möjligen skulle kunna bli irriterad av om den berörde mig personligen. Utan det får andra får slåss där i väderkvarn. Och så räknar jag med att den vanliga processen fungerar, det vill säga att folk tröttnar och det går över och så kommer någonting annat och så fortsätter valserna. Och under tiden arbetar jag med det som jag är intresserad av.
Ja. Men jag tänker att det är viktigt att gång på gång upprepa att det är meriter som driver samhället.
Ja, men
inte
i min...
representationer av grupper. Och sånt.
Ja, nej, men det är väl en sak. Men samtidigt så kan man ju ha förståelse för att grupper kan vara missgynnade och har fog för att påtala det. Sen är ju då frågan hur det ska kompenseras för att det inte har varit rätt tidigare. Det blir ju väldigt konstigt om man ska kompenseras för saker. För det hjälper på sätt och vis inte. Va? Att man känner, det man får aldrig nog. Va? Det är något konstigt med det här med offerperspektivet och att man är missgynnad och man får upprättelse. Man mår inte bra ändå. Man kan hålla på och nöta och nöta och vara missnöjd. Och alltså kvinnor fortfarande missnöjd. Man kan vara missnöjd. Man blir aldrig
nöjd. Till och med när man har fått makten så är man missnöjd över...
Ja, men alltså om man får makten...
Man har liksom kvar perspektivet att det är männen som har makten. Jag menar, det finns ju vissa sektorer i samhället nu som är väldigt, väldigt kvinnodominerade. Men man fortfarande håller på att tjafsa om att det är männens fel.
Jo, men då...
Men då har man ju inte... Det är ju livsfarligt att vara i en maktposition och inte erkänna sin makt.
Ja.
Att det är nu jag som utövar makten. Utan jag håller fortfarande på att skylla på den andra. Det kan ju sluta i världskatastrof.
Det gör det ju i så fall.
Ja.
Så att jag menar...
Man extrapolerar den typen av tänkande. För...
Jo, men alltså då kommer vi in på det. Man kan ju inte bortse från reella saker hur länge som helst med hänvisning till att man har gett saker namn som förvirrar hur förhållandena är. Utan förr eller senare tar ju verkligheten över. Jag menar, om man nu tycker vi byter på höger och vänster... Så vi har högertrafik, men man kör på vänster sida och kallar det fortfarande högertrafik.
Ja,
alltså det...
Det är väldigt besvärligt.
Det blir väldigt besvärligt.
Man köra bil i Stockholm, det är jag ju inte van vid, så jag har ju kommit ner här nu.
Ja,
med Lloyden. Och,
är det du som är Steve?
Det är mycket, det är många bilar, fler än i
Luleå. Det är många bilar, ja.
Men vad smidigt det fungerar. Alla i stort sett samarbetar ju. Ja. Jag har inte fått någon enda plåtskada än. Och jag tycker att det ser inte ut att vara så mycket bucklor på bilarna här.
Nej, alltså alla har väl kommit underfund med att det finns ett gemensamt intresse. Alla vill komma fram och ingen vill få skador på bilen. Och därför så har man viss varsamhet. Och,
ja, men man skyller inte på den andra, den som är framför, genom att liksom köra på den bakom.
Nej, och säga, till exempel.
Du ska bort. Det, så jag kan
det, så gör man inte. Nej, det är för dyrt.
Ja, det funkar.
Ja, så det. Jo, men alltså det, jag känner i alla fall så att om man ska få ordning på sitt liv, om vi nu tänker alla de här missnöjena, alltså att man vantrivs och man är missnöjd och man tror att det är den eller den gruppens fel, eller det är si eller så, jag har blivit missgynnad, maktstrukturer emot mig och så vidare. Jag har full förståelse för att man kan känna så. Men ska man få någon ordning på sitt liv så måste man, det kommer, alltså de här som man skyller på en massa saker kommer inte att rätta till ens liv. Utan man är tvungen att gå tillbaka till sig själv, förstå vad man är för en person och vad man behöver göra för att komma till sin rätt. Så att man känner sig, här är jag och det här är min ton och det är det här jag ska uttrycka och det är det här jag ska göra med mitt liv. Kommer man överens med sig själv, inifrån sig själv, så kan man gestalta ett liv som man tycker är alldeles okej, under vilka omständigheter som helst.
Ja, men även på samhällsnivå, alltså för att återknyta till det här med kvinnodominerade sektorer, ta kultur Sverige till exempel.
Ja.
Det är bara tanter i stort sett.
Ja.
Som smyger någon man hukad i någon korridor. Så att Men då skulle jag vilja att vi börjar nästa gång vi träffas och ha en diskussion om vad är matriarkatet, alltså. Vad innebär det nu när kvinnorna har fått makten? Och när de förhoppningsvis slutar skylla på männen. Så vi kan diskutera vad innebär ett matriarkalt styre i ett samhälle. Ja. Du behöver inte svara på det nu.
Nej, men
det är
alltså
något som vi borde börja diskutera.
Ja, men min känsla är att matriarkat och patriarkat, ska vi inte vara människor?
Ja, gärna för mig.
Ja, alltså det tycker jag. Alltså att vanlig schysst mänsklighet där män och kvinnor kan samarbeta är lite olika och har lite olika perspektiv och erfarenheter. Men gör saker tillsammans, det tycker jag väl, det är väl det naturliga. Jag vill inte att, jag menar, maktmissbruk blir ju inte bättre för att det är kvinnor som utför det. Alltså, för mig är maktmissbruksfrågan central. Ledarskapet ska ju inte handla om olika sorters maktmissbruk, utan det ska ju vara öppet och schysst så att folk känner att de har ett ledarskap som lockar fram deras lust och hjälpa till och förverkliga det saken handlar om, och att de känner att det är meningsfullt och bra, att de blir beaktade och ja, att det rullar på. Så kan ju ledarskap vara, och det är ju ett mänskligt ledarskap tycker jag, som är både manligt och kvinnligt. Mm. Så jag...
Ett dåligt ledarskap är ju tyranniskt, men det finns ju väldigt många exempel på goda ledarskap.
Ja.
Och där män har varit inblandade. Men det är klart, om man då som kvinna får makten, och så har man det här perspektivet att före mig har det bara varit tyranner. Så nu jävlar, nu ska jag visa, så får de smaka på sitt eget mynt här.
Ja,
så får man en tyrannisk tyranniskt matriarkat istället.
Ja, men det hoppas jag vi slipper.
Ja, det hoppas jag också.
Men ja, jag vill inte ha någon tyranni överhuvudtaget, för att jag menar, jag tänker så här, om vi alltså ledarskap, det behövs ju ett ledarskap som gör att vi känner att samhället är en gemensam angelägenhet. Vi ska göra det bra nu så att det blir bra för de som kommer hit som nya människor. Så att vi kan fortsätta rulla på med det här. Alltså ha någon slags framtidsomsorg och nuomsorg och göra det där tillsammans. Det är så att man känner en lojalitet och en lust att bidra och sådana där saker är jag intresserad av. Inte att säga att jag vet exakt hur det är och ni andra idioter har haft fel och jag ska nu täppa till truten på er. Nej. Och genomföra mitt. Jag menar, det har vi, varianter av det har vi väl provat så många gånger, och det har ju alltid gått åt skogen. Det är ju för tusan. Mm. Vi måste väl ta vara på våra bättre sidor. Den schyssta, resonabla sidan av en själv går väl att gräva fram någonstans.
Den goda debatten och det goda samtalet.
Ja, det också. Med respekt, att man tänker att den där andra personen som har en annan uppfattning än jag behöver ju inte vara en idiot, utan det kan ju vara så att det finns erfarenheter och andra perspektiv, och så kan vi försiktigtvis utröna det och eventuellt lära oss något av varann. Det vore väl inte så dumt.